Det var någon som sa att jag har min bibel med mig idag. Så jag hoppas att jag får bibelverser som jag kan läsa. Och jag halvt lovar dig, beror på vad Herren vill. Men att jag har ett antal bibelverser faktiskt. Jag vet inte hur det här kommer att gå med hur man gick. Jag var lite orolig när jag sa det. Ja. Fader, det finns bara en sak som vi ber om. Och det är Jesus, du vill träda fram. Kom Jesus. Kom över oss. Låt oss uppleva din omedelbara närvaro. Belysa oss inombords. Ge oss uppenbarelse. Inte någonting intellektuellt. Utan andens uppenbarelse. Vi måste se dig, Herre. Vi måste se dig. Vi vill ingenting annat. Och du kommer snart. Du kommer så snart. Break through, Lord Jesus. Break through, Lord. Jesus. Jesus. Tack Fader att vi behöver inte ha bråttom. Vi får följa vad du gör. Vi vill inte gå före. Vi vill inte rusa iväg med någonting. Vi kan bara följa din närvaro. Vi kan inte skapa det. Men vi kan följa det. Jesus, Lord. Jesus. Han vill vara det centrala. Ingenting annat. Och ingen annan. Han vill vara det centrala. Och vi följer bara honom. Han har vunnit vår hjärtan. Därför vågar vi följa. Vi vågar ha honom som Herren i våra liv. Det är för att vi har lärt känna honom lite grann. Oh Jesus, halleluja. Lord, come. Jag ska läsa några verser här. Från Matteus 3 kapitlet. Och de tre första verserna där. Det här handlar om Johannes döparen. Och i första versen står det: vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judeens öken och sade: omvänd er, till himmelriket är nära. Om honom heter det hos profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Det var en man som var sänd av Gud. Och han hette Johannes döparen. Han predikade i öknen. Och det finns, vänner, en öken idag. Och det är inte en fysisk öken. Det är en andlig öken. Religiös har vi. Men sann andlighet, om jag får använda det ordet, det saknar vi. Det är som en tom landskap. Och det var där Johannes döparen predikade. Så vi kan predika i öknen. Det är där Herren vill ha oss. Så att öken kan blomstra. Det fanns ingenting i öknen. Ingenting växte. Fanns ingenting. Och det är en bild av idag. Hur det är i andens värld. Ingenting, eller vad det liker lite, tycks blomstra. Men det var just där Johannes döparen kom. Där ingenting fanns. Där ingenting växte. Och hans budskap, det var: omvänd er. Höll på att prata med Bitte igår. Och vi pratade om två typer av omvändelse. En är världens sätt och den andra är det gudomliga sättet. I det första är vi i centrum, men i det andra är det Herren som är i centrum. Och det är lätt att ångra sig och omvända på något sätt oss. Det hände mig en gång på en bilparkering där jag skulle inte ha parkerat bilen, därför jag betalade inte. Jag är ärlig nu. Jag betalade inte, därför jag ville. Jag minns inte riktigt vad det var. Det var ganska många år sedan. Om jag inte hade några slantar i min ficka. Eller det var en bra anledning. Men jag kunde ha fått ihop slantarna där. Men jag tänkte att det är ingen som ser att jag har parkerat här. Men det var kvällen och det här började mörkna. Det är ingen som ser mig här. Så visst kan jag stå här en natt. Det är ingen som kommer. När jag vaknade på morgonen så sprang jag ner till bilen och tänkte nu kanske jag måste sätta i någonting eller flytta på bilen, men det var för sent. Lappen satt där. Jag omvände mig. Jag ångrade mig. Inte därför att jag gjorde någonting som var fel, utan jag gjorde det därför att jag var den som måste betala. Jag var i centrum. Det var inte en biblisk omvändelse. När vi har det svårt, när det är vi som råkar ut för problemet, ja då, Herre förlåt mig, Herre förlåt mig, jag kommer aldrig göra det igen. Ja, men det kommer du att göra, Colin. Det är för att du har aldrig ångrat dig. Det är bara när du råkar illa ut, då kommer du till mig. Nej, det fungerar inte så. Bibelns omvändelse, det är Gud i centrum. Det är när jag ser mitt eget hjärta, när jag ser mitt eget liv, när jag ser mina egna synder som han ser dem. Det är bara då när Herren visar mig vad som finns här inne. Min attityd. Hur jag har syndat och sårat honom. Det är när jag ser det i hans ögon. Då kommer sann omvändelse. Det är inte därför att jag har råkat illa ut. Som i parkeringsplatsen. Nej, när jag ser som han ser. Då omvänder jag på en biblisk sätt. Och inte förrän. Det är Bibelns omvändelse. Jag finns inte i centrum. Gud är i centrum. Jesus är i centrum i allting. Han är Guds center. Han är centrum här. Vad som helst kan hända. Han kan sluta mötet nu. Nej, men det kan han inte göra. Det får han inte göra, menar vi. Men vi säger inte, ja, det är lite i mina händer. Jag vill fortsätta, Herre. Men vem är Herren? Det måste vi ställa oss den frågan. Vem är egentligen Herre? Jag kommer tillbaka till det här lite längre fram. Men det är en sån viktig fråga. Vi kan sjunga om han är kung. Och jag älskar den kören. Jag sjöng den första gången för 50-60 år sedan. Eller 50 år minst. Och det är lika relevant idag. Det är lika underbart idag. Han är kung. Men vad betyder det? Vad betyder han är kung? Han är Herren. Ja, det står i Bibeln. Ja, det är sant. Men vad betyder det i mitt liv att han är kung? Att han är Herren. Han är mästaren. Vad betyder det för mig? Betyder det någonting som jag läser i Bibeln? Eller betyder det någonting som jag älskar att sjunga? Vad betyder det? Det är frågor som vi behöver ställa oss. Vi sjunger mycket. Men jag undrar hur ofta vi verkligen vet vad vi sjunger om. Sjunger vi en fin melodi eller är vi mer medvetna om vad vi sjunger? Orden. Han är kung. Är han kung idag? 5:10 den 22 november. Jag tänkte säga december, men det är november. Är han kung här och nu? vill vi ha honom som kung här och nu? Eller vill vi ha lite grann vad vi tycker om? Vi tycker om ett möte. Vem är det som får avgöra om det blir en fortsättning eller inte? Jag ställer frågan, vem? Är det jag? Gud hjälper mig. Är det du? Är det Bitte? Vem är det som avgör hur länge vi ska vara tillsammans? Om det är inte honom, då är han inte kung i mitt liv. Så verklig, så down to earth är det. Vi vill ha det där uppe någonstans. Och det är sant, han är herre där uppe. Han har besegrat allting. Men han måste också vara herren i det vardagliga. Det är där vi har problem. Därför att vi vill gärna vara herre. Och jag tror inte att det är bara mig. Ty himmelriket är nära. När Johannes döparen predikar i detta. Himmelriket var väldigt nära. Han stod några hundra meter bort. Han är himmelriket. Vi vill undervisa om himmelriket. Vi vill få det till en undervisning. Vi vill undervisa om helgelse. Och gör det till en fin undervisning. Och det tar 6-7 undervisningspass att komma igenom det. Vi vill gärna göra sanningar i Guds ord till en undervisning. Men det är faktiskt så att han är Guds rike. Det är det enda som vi har av Gud. Det är sonen. Han har inte gett dig rättfärdighet. Han är din rättfärdighet. Han har aldrig gett dig visdom. Han är din visdom. Han har aldrig gett dig frid. Han är vår frid. Det som Fadern har gett oss är allt som finns i Kristus. Mer har han inte gett oss. Halleluja. Jag menar, han måste ha gett oss något mer. Vänner, det har han inte. Han har inte gett dig mer än sin son. För i honom får vi allting. Men inte utanför. I honom har vi allting. Men vi vill se liksom det där och det där och den här doktrin och det, ja, mycket runt omkring Jesus. Men vi missar honom ofta. Vi missar Jesus ofta. Vi tillber andra saker. Halleluja. Och kan vi se att Fadern har bara gett oss sonen. Och sonen är i centrum. Han vägrar ta andra plats. Han tar bara första plats. Han är i centrum. Men vi måste få det ner till en realm som är relevant i våra liv. Det hjälper inte om han är herren någonstans. Han är kungen i Afrika. Det hjälper inte. Han vill vara kung. Ingenting att undra på att jag har svårt att vandra med honom ibland. Därför att det är jag som vill styra och ställa lite grann. Visst är det så? Jag vill gärna. Jag tycker jag kan det här. Jag har mycket många förmågor och mycket kunskap. Och i just det här, visst kan jag hjälpa dig, herre. Jag kan hjälpa dig, herre. Kära vän, säg aldrig det. Du kommer aldrig kunna hjälpa Gud. Jag har försökt. Med förskräckligt resultat. Han är tillräckligt stor att göra vad han vill utan att vi försöker hjälpa honom. Det är han som styr. Men ofta styr han på så sätt att vi tycker att det här är för tufft, herre. Det här klarar jag inte av. Är det här din vilja? Kan det vara din vilja? Det är inte lik dig, den som jag tycker mig känna. Varför gör du det här? Varför tillåter du att jag går igenom det här? Ja, det räcker. Nu får jag vara herre. Nu kan jag bestämma lite grann. Det går lite lättare och lite lugnare. Men jag förlorar den där intimitet med honom. Det förlorar jag. Den heliga ande är väldigt känslig. Mycket, mycket känslig. Det är inte så svårt att bedröva den heliga ande. Det är inte så svårt. Nej, herre, du får vara. Vad som än händer. Vad som än du gör. Jag vill att du ska vara kungen i mitt liv. Och vänner, det kostar. Det kostar att ha honom som kung. För det svåraste som vi har, det är att ge upp vår egen vilja. Vi vill inte förlora vår vilja. Människan har en vilja. Jesus hade en vilja. Men han sa, Fader, jag har kommit för att göra din vilja. Och det är så svårt. Tänk hur svårt det var för Jesus. Fader, låt din vilja ske. Inte min vilja. När han var i bön i Getsemane. Inte min vilja. Det kostar, vänner. Det kostar allting. Det kommer att vara svårare tider för oss framöver. Det tror jag absolut säker. Hur blir det för oss? Ske din vilja, Fader. Jag hoppas att jag kan säga det. Vi känner inte våra egna hjärtan. Vi tror att vi vet hur vi skulle agera eller reagera, vad vi skulle göra. Men vänner, vi vet inte. Vi vet inte tills vi kommer dit. Då vet vi vad det är här inne djupast. Johannes döparen. Himmelriket är nära. Jesu tillkommelse, andra tillkommelse är nära. Mycket nära. Omvänd er till riket är nära. Vad sa han? Han sa profeten Jesajas ord. När de gick till honom och frågade, vem är du? Jag är inte Kristus. Jag är inte Elia. Jag är inte profeten. Vad sa du om dig själv då? Vem är du? Jag är en röst. Jag är en röst. Vi vill, Vi vill se på stora Guds män och stora Guds kvinnor, och vi vill följa dem. Vi vill nästan tillbe dem. Tiden är inne, vänner, då vi ska aldrig mer tillbe stora män och stora kvinnor. Tiden är förbi. Det måste bli förbi. Därför att han som är allting, han som skapar allting, han som är Herren, han kommer. Det är inte någon stor Guds man som kommer. Det är min Jesus som kommer. Din Jesus som kommer. Du kommer att förlora blicken på människor. Vänner, börjar förlora blicken nu. Det är så viktigt. Jag vet, jag har gjort det. Jag har tillbett. Första gången jag predikade, eller näst första gången, så höll jag Bibeln i ena hand och jag sträckte upp handen i andra handen. Och jag sa, the Bible says, Bibeln säger, har du hört någon som säger det? Och det var faktiskt Billy Graham. Och jag tillbad honom nästan. Jag gick runt och sa, the Bible says. Nästan varje predikan, the Bible says. Jag vill vara lik honom. Vänner, tiden är inne när vi måste sluta leka. Vi får inte leka, church. Vi får inte. Det har lekt church tillräckligt mycket. Nu får han vara den han är. Han måste. Det här är hans viloplats. Vet ni det? Men känner han sig hemma hos oss? Det som jag söker i vilket sammanhang som helst. Jag söker hans närvaro. Då vet jag att han trivs. Hans närvaro är bevis på att här trivs jag. Mitt ibland mitt folk. Jag har kommit hem. Det är därför det viktigaste. Det är inte att vi sjunger mycket. Det är inte att vi predikar mycket. Det är inte att vi gör mycket av vad det var. Det är inte det som är det viktigaste. Om inte Herren finner sin viloplats här, vi leker bara. Nu talar jag klarspråk. Vi leker bara om inte hans närvaro är så påtagligt. För i hans närvaro finns undervisning. I hans närvaro finns helgelse. I hans närvaro finns... jag har glömt ordet. Helande. Alltså, allt det där finns i hans närvaro. Halleluja. Det är närvaron som vi måste ha. Halleluja. En röst. Människor springer inte omkring och jagar efter en röst. Om någon kunde ha sagt, jag är en Herrens profet. Jag är en Guds man. Och det var han. Men han sa aldrig det. Han sa aldrig det. Han sa, jag kan inte ens knyta upp Kristi sandaler. Jag kan inte göra det. Han är så stor och jag är så liten. Vänner, han måste få vara stor och vi måste få bli liten. När man har mött Herren, då är det inte så mycket kvar av oss. Halleluja. Det var en predikant som sa, jag var till korset. Och jag upplevde korset i mitt liv. Men han sa, det fanns inte mycket kvar av Emil Dahl efter det. Det var inte mycket kvar. Så är det. Han blev större och vi blev mindre. Om inte vi blir mindre, då är det bevis på att han har inte blivit större. Och det är det vi måste ha. Han måste få vara den största. För han är den största. Men vi lever ibland så som vi var störst. Eller är det bara jag? En röst ropar, gråta, ropa ut i öknen. Bana väg för Herren. Varför? Därför att han kommer. Och han måste ha en banad väg. Halleluja. Han kommer till ett folk, en rest, som är redo. Vars liv är en banad väg. Det är inte en fysisk väg vi talar om. Det är en väg här inne. Den är redan banad för Herren att komma. Oh, halleluja, shamarondaya. Han var en röst. Men frågan är, vem hörde den rösten? Vem hörde den rösten? De hörde vad Johannes sa. De hörde hans predikningar. De hörde orden, men ändå hörde de inte. Man kan höra med de här öron vad som predikas, vad som sägs, vad som står i Bibeln till och med. Man kan läsa det, man hör, men faktum är att ibland så hör man inte. Hur ofta är det att man inte hör det? Vad säger du? Och jag kommer tillbaka till det här också. Förhoppningsvis. Att höra hans röst. Jag vill förflytta mig till Uppenbarelseboken. Andra kapitlet. Uppenbarelseboken 2. Och verserna 1-5. Och sen vers 7. Johannes uppenbarelse 2, vers 1-5 och så vers 7. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar. Han känner våra gärningar. De hade många gärningar. Många fina gärningar. Den församlingen i Efesus. Och vi kanske har många fina gärningar också. Du och jag. Han känner. Han har sett dem. Alla de gärningar som kristna har eller ska ha. Fina. Delvis på mötena. Delvis i hemmet. Delvis ute där folket finns. Gärningar. inte så mycket fel med det, om det är ledd av anden. Jag känner ditt arbete. Åh, så mycket arbete som finns i kyrkolivet idag. Det är det ena och det andra och tredje och fjärde. Man har en upp, men har en vad säger man? Ja, det finns folk som sköter om det här. Folk som sköter om det där. Här har vi ett behov, då måste vi få ihop några folk som kan sköta om det. Och här har vi ett annat behov. Vem vill fylla det behovet? Ingen. Då väljer jag en och då kan du komma och hjälpa. Jag ska säga en sak. Och det är, finns det ett behov i en församling? Ett behov med människor eller barn? Vi får inte fortsätta tills Herren har lagt en kallelse i någons hjärta. Här ska vi vara väldigt försiktigt. För är det Herrens verk? Är han kung? Så kommer han att förse när det gäller ett behov. Gör ingenting förrän han har utsatt den som ska gå in i den uppgiften. Annars är vi farligt ute. Då har vi precis börjat, eller fortsatt, att göra det själv. Att hjälpa Gud. Men herre, du kan inte hjälpa oss, för vi har fortfarande problemet. Han säger, kan du inte lita på mig? Nej, inte det här egentligen. Vi måste fixa det. Det finns många fixare i Guds verk idag. Många fixare. Man tycker att man hjälper honom. Att man gör det lite bättre. Vänner, om vi litar på oss själva så blir det aldrig bättre. Och jag menar det. Det blir aldrig bättre om vi litar på oss själva. Det är bara bättre när han får göra vad han vill och när han vill. Och i vanliga fall är det inte när vi vill och hur vi vill. Det är därför det är svårt att följa honom. För han är inte som en människa. Han är helt annorlunda. Läs Johannes evangelium och så ska du se hur annorlunda Jesus var och är. Nej, man ska inte resa till Lazarus. Han ska inte gå dit än. Han får dö först. Jesus visste. Han får dö först och sen går jag. Vem av oss skulle ha gjort likadant? En som var närmaste vän, det där hemmet, var hemmet där Jesus trivdes. Det hemmet, Jesus älskade Marta, Maria, och Lazarus. Han älskade honom. Men ändå stannade han kvar. Ändå reste han inte till sin vän. Det han behövde honom. Skulle vi ha gjort det? Aldrig i livet. Jesus, han är annorlunda. Vi kan aldrig kopiera honom. Jag ska vara lik Jesus. Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Vi har ingen aning. Vi har ingen aning vad Jesus skulle ha gjort i den där situationen. Därför att han är fullkomligt annorlunda. Vi följer honom i tro. Att han vet vad han gör. När han leder oss, det är inte alltid självklart hur det blir. Oftast är det någonting helt annat. Därför att han är fullkomligt annorlunda. Vad var det som Jesus sa? Han sa, ni är från jorden, men jag är från himlen. Så annorlunda är Jesus från oss. Vi är jordisk, han är himmelsk. Det enda himmelska när det gäller oss, det är hans liv i oss. Det är det enda som är himmelskt. Halleluja. Du förstår, allting är i honom. Se aldrig på dig själv. Förvänta aldrig någonting ifrån dig själv. Utan förvänta dig från honom. Det här är så praktiskt. Det här är så vardagsnära. Det är inte bara här uppe. Det är precis nu, imorgon. Han är kung på måndag. Men är han? Är han kung? Eller är det jag som står här som är kung? Vänner, det här är fullt allvarligt. För som jag sa, han tar aldrig andra plats. Han säger till oss, om du tar första plats, då är jag inte kung i ditt liv. Då vägrar jag ta andra plats. Inte tredje, inte fjärde. Jag är bara hos dig om jag får ha den första platsen i ditt liv. Det kostar allting. Det kostar allting att vandra med honom. Det finns de som, och jag inkluderat, som har sagt att frälsning är gratis. Men jag ställer frågan, är det gratis? Vad är frälsning? Jag vill säga att frälsning är inte alls gratis. Det är för att frälsning är någon som finner ett liv och någon som förlorar ett liv. Frälsning är då när jag dör. Korset var det Jesus hängdes och dog. Och den är samma plats där vi också måste gå tillsammans med Jesus genom döden. Döden ifrån jaget. Död ifrån det själviska livet. Död ifrån den gamla människan. Den måste dö. Det är inte en undervisning. Det är inte bara vad som står i skriften. Det är en upplevelse tillsammans med Kristus. Får vi inte det, då är det fortfarande jag som styr. Den som finner sitt liv, han ska förlora det. Men den som förlorar sitt liv, han ska finna det. Den är verkligheten. En röst. Och vi kan fortsätta här i andra kapitlet. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Herre, vi har varit så uthålliga i vår tjänst, i vår följande, i det som vi är engagerade i kyrkan, i evangelisation, var det var må. Vi har varit så uthålliga. Ja, jag känner det, säger Herren. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Jag vet det. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttnat. Jag menar, vilket vittnesbörd om den här församlingen. De hade varit trofast. De hade hållit ut. De hade varit trogna. Mycket opposition. Väldigt mycket. Men de hade varit trogna. Men det finns ett ord som jag vill lyfta fram här. Och det är ordet men. Men. Jag har sett allt det här, säger Herren. Men. Herren använder inte sådana här ord utan att ha en mening med det. En avsikt. Men. Det har jag emot dig. Ja, men Herre, jag har varit din trogna tjänare. Jag har gjort det här och det andra. Jag har varit trofast i din tjänst. Jag har betjänat så många. Jag har gjort allt som jag har förstått att göra. Jag har inte tröttnat. Hur kan du ha någonting emot mig? När jag har gett allt så mycket. Så mycket till dig. Hur kan du ha någonting emot mig? Men. Men. Du har övergett. Du har övergett. Mitt i arbetet. Mitt i det kristna arbetet. Du har lämnat någonting, Colin. Du har förlorat blicken på mig. När man är engagerad i arbetet. Det kan vara engagerad i bön. Det kan vara engagerad i vad som helst. Det var nära på att jag förlorade honom på en bibelskola. Ja, nu går det lite för långt, Colin, men det gör jag inte. Jag trodde att jag var på väg till helvetet. Och jag vred i sängen. Jag svettades. Jag trodde att jag var på väg till förtappelsen. Jag var säker på det. Det var nära att jag förlorade honom. Men han är trofast. Kom ihåg en sak. Du kan inte bevara dig själv. Finns bara en som kan bevara dig. Och det är inte du. Det är Herren. Låt det sjunka in. Du är älskad så mycket. Han kommer inte att släppa dig. Han kommer att bevara dig. Så var inte orolig. Jag har någonting emot dig. Du har övergett din första kärleken. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig. Återigen, ingen mänsklig omvändelse. Utan jag måste se vad det är som jag har lämnat. Jag måste se och förstå utifrån hur fadern ser det. Jag måste känna som fadern känner. Uppleva den smärta. Att överlämna sonen. Lämna sonen. Vilken smärta, det är samma som den smärta som fadern upplevde vid korset. Det var inte bara Jesu hjärta som brast på korset. Det var faderns hjärta också. Det var inte bara Isak som skulle dödas där på altaret. För när Abraham kom ner med kniven så var det Abrahams hjärta som också brast. Det var inte någon annan som skulle ha kniven i handen. Utan han måste ha kniven i handen själv. Hans hjärta brast. När det gällde Abraham så trodde han att han måste föra kniven ända ner. Han trodde på ett underbart sätt att Herren skulle resa upp Isak. Men först så måste han döda honom. Vi måste förstå vilken såra Gud. Och när vi lämnar den första kärlek så sårar vi fadern. Omvänd dig och gör dina första gärningar. Vad är de första gärningarna som vi gjorde när vi kom in i vår första kärlek? Vad var det för gärningar? Var det att jag gick ut och pratade och talade med så många människor som möjligt om Jesus? Var det att jag ville engagera mig i Guds verk till 100%? Vad var de första gärningarna? Se, det räcker inte att, eller det räckte inte att någon beskrev Ann-Marie för mig. De berättade hur underbar hon är, hur vacker hon är, vilken eller dygde eller förmåga allting om henne som jag tänkte. Men hon blev inte min första kärlek innan jag såg henne. Den dag vi ser honom, då blev han vår första kärlek. Halleluja. Och vad var mina första gärningar? Det var att älska henne. Din första gärning där du mötte Jesus, det var att älska honom. Och allt du gjorde kom utifrån den där kärleken. Han betydde allt. Du kunde inte se någon annan. Jag hade inte ögon på någon annan. Det var Ann-Marie. Och endast henne. Halleluja. Första gärningarna, det var hjärtat för honom och hjärtat för människor. En vilja att förlåta. Jag kom ihåg väldigt snart efter jag hade mött Jesus. Jag var i bön en dag och den helige ande talade till mig. Och han sa någonting till mig. Han sa, Colin, du har aldrig förlåtit din far. Det finns de som har inte förlåtit Gud. Därför att de har trott att han gjorde det så svårt här. De har tagit ut det. They've blamed. Hur säger man? Beskyllt. Man beskyller Gud för det som har hänt. Och man har ett problem med Gud. En konflikt med honom. Har du förlåtit Gud? Om det är någon som har en konflikt med honom. Som har beskyllt honom och aldrig förlåtit honom. Jag vet att sådana finns. Jag har träffat. Men den helige ande sa till mig, Colin, du har aldrig förlåtit din far. Jag var i Sverige då. Och min far naturligtvis var i England. Men vad jag inte visste, den helige ande visade mig. Det som jag hade ingen aning om, den helige ande visade mig. Och då var jag förkrossad. För jag visste inte att jag hade aldrig förlåtit min far. Alltså, det var mycket som han hade behövt be om förlåtelse för. Mitt hem var som en, hur säger man, Lorraine? Inbördeskrig. Och det var pappa som fick stå för anledningen. Till sist så pratade vi inte med honom. Jag och mina två bröder. Jag hade inte någon relation med min pappa. Och jag tänkte, men egentligen är det han som borde be om ursäkt. Men när Herren visar, när anden visar och belyser mitt hjärta. Jag såg inte vad han hade gjort. Jag såg bara vad som jag hade i mitt hjärta. Och jag sa till Herren, första möjlighet jag har, jag ska gå och se min far. Och be honom om förlåtelse. För allt jag har hållit emot honom. Alla de sätt jag har sårat honom. Och det gjorde jag. Det var nog ett år efteråt. Men det var lika levande för mig då efter ett år. Det första jag gjorde när jag kom till England var att säga, pappa, får jag prata med dig? Jag hade knappast pratat med min far i alla år. Det är för att jag hade så mycket emot honom. Det fanns ingen relation där. Men jag kom till pappa och jag sa, far, förlåt mig. Jag har sårat dig. Utan att förstå att jag har gjort det. För första gången i mitt liv så satt jag ner med min far. Och vi samtalade, pratade i flera timmar. Förlåtelse gjorde att den relationen som egentligen inte fanns, fanns då. Jag fann min far. Han fann mig. Halleluja. Förlåtelse är en av de gärningarna vi gör när vi lever i första kärleken. Vi kan inte hålla någonting emot någon. Det är inte att någon har undervisat om, oj, jag ber om ursäkt, jag måste sluta nu. Men vad också vill komma till i vers 7. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som har öron. Det vill säga, det finns många som inte har öron. Ja, vi har de här öron. Men vi har inte öron som finns här inne. Vi hör inte. Vi hör orden. Men vi hör inte rösten. Som Johannes Döparen sa, jag är en röst. Hur många hörde den rösten? Vänner, vi måste vara så nära honom så att vi kan höra. Vi kan inte hålla någonting för oss själva. Annars begränsar vi den möjlighet att höra. Den som har öron, han hör. Han hör rösten. Det var så i Israel. På den tiden när Jesus var här. De fariséerna och sådana. De hörde vad profeterna hade att säga. Det lästes i synagogerna varje vecka. Och det var inte bara ett möte, utan de läste från profeterna hela sabbatsdagen. Så de hörde vad profeterna hade sagt. Men det står att fastän de hörde, hörde de inte. De hörde, men de hörde inte. Vad säger anden? Det spelar ingen roll vad jag säger. Eller vad du säger. Vad säger anden? Det är han som måste leda. Det är han som måste leda församlingen. Ve oss om någon annan försöker leda. Det måste vara hans. För församlingen är hans. Det är inte vårt. Det är hans. Jesus sa min församling. Och det är jag som bygger min församling. Halleluja. Det är inte du och jag. Det är han som bygger genom anden. Låt oss höra vad anden säger. Jag måste sluta här. Jag är ungefär halvvägs igenom. Men det är typiskt på mig. Det är typiskt. Det är så sällan jag predikar nu för tiden att jag måste verkligen liksom predika så långt som jag kan. Men jag ska lämna resten. Jag vill inte, men jag måste. Vi är bruden. Och vi har en brudgum. Halleluja. Vi har en brudgum som vi längtar att få se. Och bruden, som det står, har gjort sig redo. Men hur har hon gjort sig redo? Ska tala om för er. Hon har gjort sig redo genom att hon lever i den första kärleken. Allt vad hon gör är motiverad av den kärleken. Bruden lever i kärlek. Om hon tillber, så tillber hon därför att han finns i hjärtat. Den här kärleken till honom finns här inne. Vi tillber inte det för att vi tycker det är roligt. Vi tycker att så sker det i församlingarna. Vi gör det som en form. Nej. Det är en levande kärlek till brudgummen. Och i sann tillbedjan, första gången vi hör i skriften om tillbedjan. Det är med Abraham. Första gången det nämns. När Abraham sa, vi ska gå och tillbe. När de var på väg upp på berget och han skulle offra sin son. Då var det tillbedjan. Vi ska gå och tillbe. Tillbedjan kostar allt. Halleluja. Det kostar allt. Han är Herren. Vi ger tillbaka till honom det som rätteligen är hans. Och vi säger, nej men det här är min. Jag har en bil och det är min bil. Jag har ett hus och det är mitt hus. Jag har ett jobb och det är inte mitt jobb kanske. Men du förstår vad jag menar. Alltså, vi har så mycket som är mitt. Tillbedjan är att ge tillbaka till honom det som vi menar är mitt. För allt tillhör honom. Och vi säger, Herre, du är Herre. Du får ha allting. Jag håller ingenting i mina egna händer. Jag ger allt tillbaka till dig. Han är Herre över allting. Han är Herre över allting. Allting som du har. Allting som du är och har. 101% av vad du är och har tillhör honom. Halleluja. Det är verkligheten. Men i praktiken fungerar det inte alltid så. Men han måste få ha det så. Han måste få ha det så. För vi kommer att möta honom snart. Vill du möta honom när han är Herre? Eller vill du möta honom när du är Herre? Vem ska vara Herre när du möter honom? Kan jag möta honom, se in i de ansiktet, titta in i de ögon och säga, Herre, jag tillber dig, jag tillber dig. Är det sann tillbedjan? Eller är det en kopia? Det kommer ifrån hjärtat. Jag ger allt till honom därför att jag älskar honom. Och jag älskar honom därför att jag vet att han älskar mig. Vi vill inte ha dig som en undervisning. Vi vill inte ha dig som en doktrin. Vi vill inte ha dig som någon har predikat om. Vi vill inte ha dig. Vi vill ha dig som en person. Vi vill ha dig som en person, Jesus. Kom och gör någonting i våra liv. Kom och gör någonting i våra hjärta. Låt oss få se dig som du är. Oh Jesus. Thank you, Lord.